Japp. Nice. Vad kul att göra en massa musik på Windows 10. Det ska inte jag göra. Men jag heter Tess. Jag jobbar på Microsoft som utvecklare och vanilist. Om ni håller på med appar för Windows 10 och sånt så får ni jättegärna stöta på mig här emellan och prata om vad vi kan göra för att få era appar lite mer synliga eller om ni behöver hjälp med någonting och så. Så det är mitt team på Microsoft som gör det. Det har hänt en hel del den här sommaren medan vi satt i hängmattorna. Eller kanske inte så jättemycket eftersom det inte var så fint väder. Men surfade upp hela surfen i sommarstugan i alla fall. Men under sommaren så kom ju dels Windows 10 ut. Vi har fått en ny version av Visual Studio i sommar. Och en hel del annat smått och gott som jag tänkte bara dra lite om nu. Jag tänkte börja med att gå igenom egentligen lite av de grejer som finns i Windows 10 som är nytt för oss som konsumenter. Innan vi börjar gå in på utvecklardelen och vad som har hänt där. Så Windows 10. Snabbare än tidigare. Både snabbare uppstartstider och snabbare i överhuvudtaget exekvering. Man kan ju helt enkelt göra massa mer på mindre hårdvara. Så det är asschysst. Ny Windows Defender. Det är mer personligt med saker som Windows Hello. Vet alla vad Windows Hello är? Räck upp handen. Inga? Okej, några stycken i alla fall. Så Windows Hello, för er som inte har hört talas om det är sättet att logga in på Windows utan att behöva skriva in lösenord och sånt. Så genom iris-igenkänning eller genom fingeravtryck och sådana saker. Så biometric login både på Windows 10 och på telefonen. Så framöver ser vi fram emot lite ny hårdvara som gör att vi kan göra det. Det är sjukt nice att testa. Sen är det ju ändå lite mer som det var förut. Så plocka till exempel startmenyn från Windows 7 och tillbaka och kombinera den med startmenyn på Windows 8. Och fått ihop det ganska schysst tycker jag med Live Tiles men ändå ett sätt så här så att man inte känner som att man går över i två helt disparat olika operativsystem. Och så har vi blivit Windows igen. Istället för Window som vi var på Windows 8. Med fönster som man kan köra flera olika appar samtidigt och variera storleken på dem. Det presenterar ju lite grann problem för oss som utvecklare eftersom vi måste göra så att våra appar blir mer responsiva eller mer adaptiva och klarar av de här olika fönsterförändringarna. Men vi ska snacka lite mer om det i eftermiddag. Jag tänkte köra en dragning om hur man kör responsiv och adaptiv design på Windows 10. Mer produktiv. Cortana. Vår personliga assistent som gör att frågor som du ställer får mer och mer relevanta svar eftersom Cortana lär känna dig som person och följer med dig hela vägen från dator till telefon och så vidare. Office som man kan ladda ner från storen på alla Windows 10-datorer. Virtuella desktops som Robert pratade om. Action Center där man kan se alla notifieringar och sånt som har hänt. Och Action Center är någonting som följer med i många olika ställen. Som till exempel i Visual Studio har vi också en Notification Center. Så istället för att det kommer upp den här lilla bubblan som talar om att du borde ha installerat den här uppdateringen så får man ett Action Center där man i lugn och ro kan gå igenom alla de grejerna och installera dem. Och en Business Store som vi förmodligen kommer att se mer av lite mer i höst. Där man som företag kan gå in i storen och säga att användarna från mitt företag ska se de här apparna från storen. Till exempel rekommendera appar som de borde installera från storen. Men också lägga in appar som man har lokalt som bara ska vara synliga för det företaget. Så det är ganska mycket mer så. Tillsammans med det här och med de här Windows apps och sånt så blir appar en mer naturlig del av operativsystemet. Så det gör ju att till exempel du som apputvecklare har mer synlighet överhuvudtaget i Windows 10 än vad jag hade i Windows 8. Där man för att installera en app var över i metroläget och var inne i storen. Och det kändes inte riktigt som Windows. Det var mer naturligt att ladda ner en app till exempel på en tablet. Men i och med hur apparna fungerar nu så blir det väldigt mycket mer naturligt att storen och apparna dit man går för att få ner programvara till sina Windows 10-burkar. Webben också ändras. Vi har ju fortfarande Internet Explorer, men nu har vi också Edge som är vår nya browser där webben bara funkar. I och med att Edge är mer, jag kan säga, Edge från Bleeding Edge, att allt nytt implementeras och allting nytt som kommer uppdateras i Edge och funkar som det ska helt enkelt. Edge har också lite andra funktionaliteter som till exempel reading list eller att man kan kommentera direkt i Edge och dela med sig. Så ganska vanligt är liksom att man går och tar ett snapshot och ska skicka vidare om det är något speciellt som man ser, men istället kan man bara köra och dela direkt från browsern. Så ja, men den har blivit mycket mer produktiv. Om det är någonting som om det är någon sida som inte funkar i Edge så finns det ett feedbackprogram där man bara talar om att den här sidan funkar inte, så kollar de upp och ser vad det är för någonting och försöker implementera mer och mer grejer. Och sen har det också blivit mer sömlöst, och det är ganska viktigt nu för tiden, för det kommer mer och mer devices i ens liv och saker och ting blir extremt komplicerade ganska snart när man inser att man har typ en Fitbit och en tablet och en telefon och en desktop och en laptop och alla de här, ingen av de här pratar egentligen samma språk, utan även om de är ganska enkla separat så blir de komplicerade när man lägger ihop dem. Men med Windows 10 som kör på alla typer av devices så kan man få till en väldigt sömlös miljö där man går över till exempel i det här fallet från en 2-i-1 som normalt sett är en laptop och så sen viker man ihop den blir en tablet och den går över i tablet mode med Continuum. Så bara en sån grej. Och så sen att apparna kan flyta över och finnas på alla devices gör att man kan liksom spara undan grejer i en app från ett ställe och så fortsätter det bara funka på nästa device. Har man en telefon istället att börja med, så säg att man är typ försäkringsförsäljare och ute och man har sin telefon med sig, man knappar in lite grejer, så kommer man tillbaka till kontoret och vill stoppa in all den här datan i sin desktop. Med Continuum så kan man nu göra om sin telefon till en desktop kan man säga, eller till en vanlig dator. Det är ganska nice. Eller till exempel om du är på ett hotellrum och vill spela upp en video, så kan du köra din telefon som en dator. För de är ganska kraftfulla nu och klarar av väldigt mycket. Så att det är inte skillnad mellan den här eller en tablet eller en mindre desk eller en mindre laptop är inte jättestor prestandamässigt. Så just det här Continuum och som det heter är rätt schysst. Och så sen slutningen så är det naturligtvis roligare också. Men står som där vi nu har både appar, spel, men också musik och film direkt i storen. Och ingen har väl missat Xbox streaming, där man kan streama Xbox-spel direkt till sin dator och köra, fortfarande kunna spela även när familjen vägrar att kolla på Xbox och hellre vill kolla på någon film eller någonting. Det var lite grann för konsumenter, men för utvecklare har det också hänt en hel del. Och det som har hänt i Windows 10 är egentligen att vi har gått till en core, så ett Windows som kör på alla olika devices. En app-plattform, jag kommer att prata lite mer om vad var och en av de här grejerna betyder och liksom definiera dem lite grann. Ett dev-center, alltså där man laddar upp sina appar, där man sköter sina appar och ser hur det går för dem och får sina utbetalningar och så vidare. Och en store som funkar över alla olika device. Och det är på oavsett vilken typ av device du är. Allt från en HoloLens till en telefon till en desktop eller en laptop. Så det ganska mycket som ska in i det här. Det första vi fick, det är en Windows Core, så en gemensam kärna. Så Windows Core, det är egentligen det är basen, man kan säga ett bas-OS som innehåller allt som hårdvaror, drivrutiner, det innehåller nätverksstack, Bluetooth-stack, allting som är gemensamt för alla olika typer av Windows 10-devices. Och det är ganska mycket, det är också sånt där som trådningar, det är egentligen allting som är i ett grund-OS som inte är specifikt till andra eller till specifika maskiner. Så ovanpå det så ligger det olika shells. Till exempel desktop-kället har saker som att man kan köra legacy desktop-appar eller ja, Win32-appar. Det har multiple desktops och lite sådana grejer som passar väl in i en miljö för laptops, desktops och tablets. Telefonkället innehåller saker som rich telephony. Också möjligheten att kunna köra äldre Windows-app eller Windows Phone-appar som Windows Phone 7 och Windows Phone 8. Xbox, shared gaming experiences, ett stort käll som fungerar bra med game controller och sådana saker. Och så sen bortanför det här så finns det naturligtvis HoloLens-kället och sådana grejer som är lite specifika. Och var och en av de här har då, förutom det som finns i Windows Core, har sina egna API-er som man kan anropa. Vi kommer lite mer till det snart. Så på det här ligger Universal Windows Platform. Och det är det vi egentligen utvecklar mot när vi har moderna appar. Så Universal Windows Platform kan man säga en slags ett gemensamt API eller en gemensam yta ner mot Windows Core. Som innehåller allt du behöver för att kunna kommunicera med alla hårdvaruenheter. För att kunna egentligen exekvera din app och alla API-er för att ja, lägga upp live tiles och alla möjliga sådana grejer. Och den är gemensam oavsett om du kör på en IoT-device eller om du kör på en Windows Phone eller på en desktop. Förutom det så innehåller den här Universal Windows Platform också saker som hur man kör appar. Så det är den som vet hur appar suspendas, eller livscykeln hos appar. Hur man deployar appar, hur man avinstallerar appar. Och allt sånt ligger i det här gemensamma Universal Windows Platform. Ovanpå det ligger din app. Och din app är alltså en binary oavsett device. Det är lite en sanning med modifikation för att man kan ju inte köra en ARM binary på en x86-maskin. Så att man får lov att ändå kompilera per processorarkitektur. Men annars är det en och samma till skillnad från hur det har varit förut. Om man har fått gjort en Windows Phone-del och en desktop-del och en Xbox-del. Så nu är det liksom bara en och samma som kompileras oavsett vilken device den ska ut på. Men det kan ju vara så att man vill separera ut det lite grann och säga att men på Xboxen så vill jag dra nytta av de här grejerna som bara finns på Xboxen och så vidare. Det man har då är ett antal device families. Desktop, mobile, Xbox, Internet of Things och Internet of Things utan display och så vidare och så vidare. Och alla de här har sedan utanpå Universal ett visst antal kontrakt som de uppfyller. Till exempel Rich Telephony som innehåller ett gäng API-er som man kan köra mot telefondelarna eller hardware backbutton på en telefon som inte finns till exempel på en Xbox eller på en desktop och sådana saker. Det man gör när man skriver en app för Windows 10 är att man bestämmer sig för antingen om man vill vara universal eller om man bara vill göra target på en eller flera av de specifika devicerna. Så man kanske bara vill göra en app som funkar på desktop och mobile men inte nödvändigtvis ska installeras på en Xbox. Så det är en app som bara ska finnas på en Xbox och så vidare. Kanske vi separerar ut dem. För att kunna göra det här att man kan anropa saker som inte nödvändigtvis finns på alla grejerna så finns det ett antal extensions. Så en extension är egentligen per familj som innehåller alla de här extra API:erna som phone, back button och så vidare. Det intressanta i kråksången här är att man behöver inte göra några slags if-deffar och sådana saker, utan den här har stubbar för allting som finns i alla specifika devices, men de här extensionsna implementerar de API:erna. Och så sen går man bara in och frågar, har du implementerat det här? Har du till exempel implementerat hardware backbutton? Om den har gjort det, då kan man göra saker som är relaterade till den. Eller har du implementerat att du har så här vibration? I så fall vibrerar nu. Eller har du implementerat inking så, och så vidare och så vidare. Så för att komma hit så har det ju varit en liten resa kan man säga. Från Xbox 360 och Windows Phone. Där vi hade ett gemensamt user interface för första gången. Vi fick in Bill Buxton som är han har åtminstone varit väldigt länge en chief designer på Microsoft. Som introducerat alla olika utvecklingsgrupper på Microsoft skulle ha en designer. Och att vi skulle köra mycket mer design än vad vi har gjort tidigare med Windows Forms och sådana saker. Att det verkligen behövdes. Vi behövde göra en design refresh och fokusera väldigt mycket mer på design. Så där började den resan. Sen med Windows Phone och Windows 8 gick vi till en konvergerad OS-kernel. Så vi hade liksom ändå coren var gemensam. Nu säger jag core, men det är inte samma som den här core, utan kernel. Men vi hade inte samma appmodell. Vi hade inte något gemensamt API och sådana grejer. Xbox One sen fick den här samma kernel också. På Windows 8.1 och Windows Phone 8.1 gick vi sen tillsammans och fick en gemensam appmodell. Så vi gick ifrån XAPP som vi hade på Windows Phone och till AppX som också är det som vi kör nu. Och man började kunna skriva appar som funkade både på Windows Phone och Windows 8 nästan. För man fick då vara if-deffa för Windows Phone eller if-deffa för Windows 8. Typ på ganska många olika ställen med saker som var skilda där. Och dessutom var det så att binärerna var helt olika på Windows Phone och Windows 8. Men man kan säga att man kunde dela väldigt mycket av koden ändå. Det var lite problem för att man hade väldigt mycket olika kontroller. Typ samhällskontroller, så kartan till exempel såg likadan ut men hade olika API:er. Eller så var det vissa andra grejer som datepicken som inte alls såg likadan ut. Men fungerade likadant. Det var ganska klurigt att göra en app helt som funkar både på Windows Phone och Windows 8. Och nu har vi kommit till Windows 10 där alla kontroller är konvergerade, coren samma, app-plattformen är samma, storen är samma, DevCenter är samma, allting är egentligen samma. Så resan har varit lång, men nu är faktiskt äntligen framme. Inte bara nästan. Så när man skriver appar för Windows 10 så kan man ju välja att fortsätta skriva desktop-applikationer i VPF eller MFC med .NET eller C++. Eller så kan man skriva UWP-appar, sådana som funkar överallt. Och egentligen som skillnaden är att de här ligger i storen. När de installeras så är det en säker installation och avinstallation. Så man lämnar inte efter sig en massa DLLer och grejer på maskinen eller en massa registry entries och så. Utan de är mer sandboxade och säkra kan man säga. Och de kan skriva i .NET, C++, HTML och JavaScript, sådana grejer. Men det är inte nödvändigtvis alltid så att alla appar kommer till Windows 10 först eller till Windows först, utan det har funnits appar ganska länge på andra plattformar. Och ganska många har investerat ganska mycket tid och pengar i att utveckla de apparna. Så nu har det kommit bridges eller bridging technologies som gör att man kan återanvända ganska mycket av av det man har och ändå komma till Windows 10 utan att behöva göra hela resan igen.
Ja.
Ja, det kan vi. Jag kan skicka den till med Jessica. Och så kan de. Jag vet inte, eller jag säger bara ja. Men Jim och Jessica får se. Vi löser det. Så om vi säger de här fyra olika ställena, där finns det extremt mycket appar. Vi börjar med om man har lagt alla sina ägg i äppelkorgen. Vad gör man då? In kommer Project Islandwood. Var det någon fråga? Nej. Project Islandwood, det är inte ett sätt att köra en iOS-app på Windows, utan det är ett sätt att ta din existerande Objective-C-kod och Xcode-projekt och köra det och göra en ny Windows-app med hjälp av den kod du redan har. Så egentligen att man fortsätter bygga, men man kan bygga Windows-appar i Objective-C. Och redan nu i somras så kom det en Objective-C-compiler på GitHub som man kan, om man vill, testa en väldigt tidig kopia på den här. Jag vet inte om jag skulle rekommendera kanske att gå riktigt så snabbt, men om man vill. Så det är dels en Objective-C-compiler som kommer att komma in i Visual Studio så att Objective-C blir ett fullvärdigt språk i Microsoft-sfären också. Och det kommer en Objective-C runtime som kör här. Förutom det så kommer en libraries och API-headers för de vanligaste iOS-grejerna kan man säga. Och det är faktiskt ganska utbyggt redan nu och allt eftersom tiden går och de får feedback så byggs det ut ännu mer. Så att det finns väldigt mycket kompatibilitet liksom, mellan den appen man har skrivit som använder iOS-prylar och den som man skriver för Windows. Som då. Det som inte finns, det kan man istället då gå in från Objective-C och använda Windows API-er. Så alla de här UVP API-erna som man kan använda från XAML och C-Sharp och alla möjliga grejer kan man också använda från Objective-C. Och slutligen kommer det Visual Studio-integration. Så det betyder att man kan debugga Objective-C från Visual Studio. Man kan typ importera Xcode-projekt, dela filer mellan sina iOS-projekt och Windows-projekt. Och så vidare och så vidare. Så det blir en fullfjädrad medlem av Visual Studio-familjen. Som sagt, man har access till Windows API-erna. Man kan mixa UIKit och XAML. Så om det är några kontroller som inte finns implementerade från UIKit så kan man byta om och använda XAML-kontroller för de sakerna. Och det blir en fullt universell app. Så med det menar jag att man kan köra det här på, ja, egentligen på telefonen, på desktopen, på alla devices som kan köra Windows 10. Men om man har låtit den här checka upp alla sina ägg, vad gör man då? Då finns det Project Astoria, A för Android. Project Astoria är lite annorlunda. Det är inte riktigt så att man använder Java för att skriva sina Windows-appar nödvändigtvis från början, utan man tar en existerande APK, alltså ett Android package. Och så kan man skicka upp och analysera den på en hemsida. Den här bridgen finns inte än, den finns för preview för de som är väldigt sugna kan gå in och signa upp sig och få early access till den. Men man går in och analyserar den och ser vad är det för någonting som jag kan köra och vad är för någonting som jag skulle behöva ändra i den här. Och så lägger den till Windows Mapping. Så till exempel saker som om du har en karta, en Google-karta, så lägger den om så att du kör Bing-karta, Location Services, In-App Purchases, Google, ja, överhuvudtaget alla Google Service API-er mappas om till Windows API istället. Sen kan man lägga till specifika Windows-features som live tiles och alla möjliga sådana grejer. Fortfarande i sin Java-kod. Så man kör typ en if-def där och talar om att ja, om det är en Windows som kör den här så gör de här prylarna. Du fortsätter och debuggar och kompilerar om och så vidare i ditt vanliga IDE. Det kommer också en emulator för Windows Phone som man kan köra i Eclipse och IntelliJ och sådana grejer. Och så publicerar man till storen. Och det som händer då är det egentligen att när APK:n hamnar i ett APEX-paket och körs ovanpå ett Project Historia subsystem som sen kör redirection på alla de här grejerna som till exempel kontakter eller filsystem access och så vidare. Vilket gör att det här, ja, brukar jag lite skämtsamt säga att det här är det säkraste sättet att köra en Android APK ever. För att den är fortfarande sandboxad. Men får se. Ja, jag kan kolla lite hur det ser ut. Och om jag har ljud. Hör ni någonting? Eller bara... It delivers the kind of experience, performance, and security Windows users expect. It automatically translates Android concepts to Windows concepts. For instance, sharing on an Android device looks like this, and on Windows, the same code uses the Windows sharing contract. How do you know how much of your Android code can be reused to build a Windows app? You start by dropping your app into the analysis tool on the Windows Developer Portal. You see what parts of your app will just work, and you receive actionable guidance on what we recommend you alter. You can configure a project to redirect your app to Microsoft. Eftersom inte ljudet funkar så tror jag vi stoppar där. Men ni ser lite grann hur den funkar och hur den byter ut Android experiences mot Windows experiences. Så överhuvudtaget allting som kändes Android känns nu Windows Phone. Och på det viset så behöver man inte, så blir det liksom inte som att man stoppar in en Android-app i en Windows-telefon. Ja. Ja, man kan säga som, vad sa du? Ja, finns det fall där man kan stoppa upp en APK och man kan köra den direkt utan någonting. Ja, man kan, jag har inte kört det eftersom det inte finns än. Så att jag kan inte säga från egen erfarenhet. Men det de säger är att de flesta apparna, om det inte är något klurigt, kommer bara att funka. Men sen finns det ju liksom fall då som där man kanske vill lägga till lite extra. Eller där man kör lite mer komplicerade prylar. Som till exempel, kör man en Android-app som går ner och gör en massa spök i filsystemet. Eller, på Android kan man göra ganska mycket grejer som inte tillåts på andra plattformar. Så har man en app som gör saker som den inte borde, som Windows-app, då kommer den inte funka. Och det är lite grann den analysen som görs också i den här APK. Vad är det som kommer funka, vad är det som inte kommer funka? Så man mappar över till exempel location maps, cloud messaging, store, allt möjligt sånt automatiskt. Som jag sa tidigare så kommer den med en Windows-emulator. Inte bara på PC utan även på Mac om man känner för att göra. Så det är ett av de ställen där man kan göra Windows-appar på en Mac. Man kan signa upp för en invitation, om ni vill göra det så är det aqua.ms/astoria. Egentligen allting som ni behöver kan ni komma till från dev.windows.com. Alla de här bridges och sånt. Men den är bara mobil. Så att det betyder att man kan inte köra den på en desktop utan bara på telefon. Okej. Okay. Allra flesta apparna, eller jag vet inte, de flesta kanske inte ens kallar dem för appar, men kommer ju härifrån, från webben. Och jag tror Mikael ska snacka mer om det senare idag. Jag hoppas jag inte själv ditt demo. Och har man gjort en website och vill göra den till en app, så kan man använda Project Westminster, där W är för webb. Så Project Westminster, det är egentligen ett sätt som du kan göra för att göra en app där du fortfarande har all din kod på servern. Så när du gör uppdateringar så gör du dem fortfarande på din webbserver. Du utvecklar dig i de idéer som du tycker om för webbutveckling. Du lägger dem där du tycker om, oavsett om de ligger på ett typ Amazon eller Azure, eller när du är hemma i din, på din server i någonstans. Så det har ingen betydelse. Du, vilken webbsida som helst i princip kan göras om till en Project Westminster app, förutsatt att den funkar i Edge. Så att om man har till exempel en massa plugins och sådana grejer, så får man fundera om lite grann och plocka ut de sakerna och lägga dem separat. Men det man gör, det är, och frågan är lite grann, varför ska jag göra det här? För att jag har ju redan en webb och den funkar, och man kan ju browsa till den med en URL, och det kan man ju göra från vilket system som helst. Men man får vissa olika grejer med Project Westminster. Bland annat så finns du i storen, så du har visibility från storen. Sen kan du också interagera med operativsystemet. Så du kan göra saker som poppa upp message boxes, eller ha fram toasts, eller ha live tiles som kommer fram och visar upp olika erbjudanden, eller vad det nu kan vara. Så att det känns mycket mer som en app. Och så kan du också interagera med andra sidor lokalt på i ditt projekt. Så att du kan ha liksom hälften av sakerna på servern, och så kanske du har offline content som ligger i din app, kan man säga. Så vi ska kolla lite grann hur det här funkar. Först skapar man egentligen en blank JavaScript-app, en Windows 10-app. Sätter startsidan till din website. Lägger till lite regler för vad som ska vara en del av appen och vad som inte ska vara en del av appen. Så vilka delar av dina sidor eller vilka delar av andra sidor du anropar är en del av appen, och vilka kommer istället öppna en browser och liksom kännas som utanför din app. Och sen publicerar man appen till storen. Någonstans däremellan får man lägga till lite ikoner typ och sådana saker. Men i princip är det så enkelt att göra en Westminster app. Så det här manifestet som man skriver och berättar hur det kommer funka, den ser ut så här. Så i det här fallet så har de tagit Nickelodeon som startsida, så den här appen kommer vara Nickelodeon, och så har man sagt att inkludera i appen allting som matchar www.nick.com och så vidare, och allt det ska ha access till alla Windows API-er, så man kan välja om de ska ha access till inga, alla eller sådana som är enbart för webb. Så tänkte se om vi kan bara skapa en enkel sån. Så jag börjar med att skapa ett nytt projekt. Det här är Visual Studio 2015 för er som inte har sett det förresten. Kallar den bara App 2 än så länge. Ska bara se så att jag har. Okej, så nu fick vi ett JavaScript-projekt där man naturligtvis kan skriva en fullständig Windows-app i JavaScript. Men vi ska bara plocka bort allting egentligen utom ikonerna och lite få grejer så. Så vi tar bort den här CSS. Ska vi se. Ta bort den där och den där. Och vi tar bort den här default HTML. Då har vi en ganska tom grej där när images bara innehåller app-ikonerna, så att du överhuvudtaget ska ha någonting att visa upp när man installerar den. Och det enda vi behöver göra nu är att gå in i den här Apex-manifestet. I startsidan går vi in och säger, ska vi se. Vi gör en app på Bing. Så http://, ska vi se, http:// www.bing.com. Och det är ungefär det vi behöver göra. Vi ska göra lite till bara. Och det är att jag ska gå in i koden här. Jag ska kopiera över så jag slipper skriva. Här ligger min Bing. Jag lägger upp lite såna här regler som talar om vad som är inkluderat och inte. Så det får bli http://www.bing.com och så sen allting Bing eller star.bing.com ingår också i appen. Och den har tillgång till alla Windows API:er. Nu kommer vi inte att köra så mycket i den här. Vi kommer att se lite mer alldeles strax. Men det här är det enda som behövs. Och så kör jag den. Och fram kommer en app som är Bing. Så nu har vi gjort en hosted web app som funkar på alla Windows devices som visar upp allting som är under Bing. Så ska se, Project Westminster Windows 10. Det funkar precis som man förväntar sig att Bing skulle funka. Och går jag över till någonting som den här till exempel, som inte ligger på www.bing.com eller star.bing.com, så öppnas det upp en ny browser som är separat från den här. Så man vet när min app börjar och slutar och allting som inte är inkluderat, det kommer att öppna en ny browser. Så. Är det någon som har använt CodePen någon gång? Nej. Jag kan bara visa vad det är för något. Det är ett sätt kan man säga att kunna testa av lite HTML och JavaScript utan att behöva bygga upp en sajt. Så här har jag gjort lite HTML som syns nedanför där. Så om jag ändrar typ här till all så ser ni att det dyker upp nere där. Så det är egentligen bara jag skriver kod just nu som exekverar det i samma sida. Och så har jag lite JavaScript-funktioner här som man också kan anropa. Så jag tänkte att vi går tillbaks och gör om den här appen så att den använder den här CodePen istället för att vi ska kunna testa lite grann hur det ska se ut om man använder JavaScript på eller hur man gör för att lägga in de här typ live tiles och sådana prylar. Så jag byter ut det här till och använder den här CodePen. Och kör den igen. Så nu bytte min app helt plötsligt utseende från Bing till CodePen med bara några få klick. Och här ser ni, det är lite mörkt, men här ser ni lite hur man gör för att injicera JavaScript och kunna lysa upp saker. Så jag tror att Mikael kommer att snacka mer om det här sen. Men det man får när man gör en app, det är att man definierar en konstant som heter Windows. Så att i appen, i JavaScript som körs på servern, kan man sen gå in och kolla om Windows är definierat. Om jag kör i en app så kan du göra ditten och datten. Till exempel anropa Windows UI pop-ups message dialog show. Så visa upp en message dialog på samma vis som man kan när man kör vilket annat Windows-app som helst. Så när man gör det så visas det upp en message dialog. Eller så kanske man vill visa en toast notification som ni kollar här nere. Så kommer det upp en toast notification som om det vore vilken Windows-app som helst. Och det här körs från servern. Eller om jag går in här och tar app 2. Går in och pinnar den till startmenyn. Lägger den där så att vi ser den. Och så uppdaterar jag tilen. Så ska vi se. Nu är demonspökena framme. Nu, fint. Så man kan till och med göra sådana saker som att uppdatera tilen egentligen när man vill från, från servern. Så alla de här grejerna gör ju att ens website känns mycket mer som en del av Windows. Är det som en app, och det är saker som man inte har kunnat gjort tidigare med webappar, kan man säga. Men som sagt, Mikael kommer att snacka mer om det om ni går på hans session. Ja. Alltså, eftersom det är på servern och det är ditt JavaScript, så kan du göra precis vad du vill. Det som är, när du är i en app så har du dessutom Windows definierat. Så det är den som avgör att du är i en app, kan man säga. Eller finns det några andra? Den lägger inte till något mer på user-agenten. Ja, ah. Precis. Men den här Windows-delen, det är den som avgör om du får, eller det är den som är definierad om du får gå in och göra. Och den finns inte om du kör sidan i Edge, utan den finns bara när du kör den som en app. Precis. Jag repeterar lite för jag håller med. Annars är det inte use for agent man brukar kolla på, utan mer capabilities. Men ja, ja precis. Den, ja, så några grejer som man får med Westminster. Uppdatera appen på servern. Så man uppdaterar både appen och sidan samtidigt. Man kan lägga till de här Windows features. Cortana-integration kan man lägga till. Också väldigt enkelt, du lägger bara till en fil som talar om vilket språk man känner igen, och så har du aktivering i ditt JavaScript. Du kan mixa local och remote content, så till exempel om man är offline så kan man fortfarande ha content i appen som visas upp då och gör olika grejer. Och den finns att köra nu, eftersom... Jag visade det precis. Det här är inte något speciellt på min maskin. Det är dessutom inte ens min maskin, för att jag fick lov att låna en maskin idag. Så det finns verkligen nu. Och de är universella, så de finns överallt. På mobil, Xbox, dator, var som helst. Sista bridgen är om man har gjort appar för desktop. Inte nödvändigtvis bara för Windows 7, utan men också för Windows 7. Och då är det Classic som CT Centennial står för. Den här finns inte än. Den finns inte i preview. Den ska komma senare i år. Så vi vet inte extremt mycket om den. Men i princip betyder det att du kan ta alla dina Windows-appar till storen. Så varför ska man göra det? För att det finns ju... De funkar ju redan på Windows. Men det finns en del grejer som man tjänar på att göra om dem till UVP-appar eller till Centennial-appar. En av dem är att man kan använda storen för distribution. Så det betyder att när du ska skicka ut en app till alla på ditt företag och så vidare, så behöver du inte ha någon slags egen server, utan du kan lägga in dem i storen och alla kan hämta hem dem därifrån. Från business storen som jag snackade om tidigare till exempel. Easy install. Behöver inte hålla på att implementera en massa click one. Så, ja, alla de här grejerna. Utan du installerar från storen precis som vilken annan app som helst. Och, ja, ni vet det. Det är ganska mycket enklare för gemene man att installera någonting från en app store. Än det är typ från en download-sida när man inte vet exakt vilken grej man ska ladda ner och så vidare. Och uppdateringar sker automatiskt genom storen. Så man kan på Windows 10 kan man ju sätta upp det så att när en uppdatering kommer så ska man automatiskt installera den, och då kan man då får man uppdateringarna automatiskt. Och den är också sandboxad. Så att den kommer inte att kunna vara ute och plottra med en massa grejer på min disk. Den kommer inte att kunna installera en massa delar som jag får lov att rensa upp sen, som gör att det segar ner sig eller saker som hamnar i registret så. Men den behöver ändå kunna göra de grejerna. Så jag kommer att visa i nästa slide lite grann hur det funkar. Så allting som man kan göra i vanliga Windows-appar ska man kunna göra i Centennial-appar också, i de appar som går till Centennial. Det är bara att Windows sköter om och fixar den här sandboxingen åt den. Och så slutligen kan man anropa UVP-API-er så att man kan gradvis gå över till en UVP-app. En riktig UVP-app. Så sättet som det ungefär kommer att fungera på är att man tar sina MSI, konverterar den. Den kommer bli en Apex. Testar, uppdaterar och lägger den i storen. Hur det sker sen när man till exempel uppdaterar den här MSI:n har vi inte riktigt fått svar på än. Så hur storyn ser ut runt omkring. Vad händer nästa gång? Det kommer vi nog få lite längre fram i höst. Men det man i princip gör det är att man använder sig av file system merging och registry merging. Och sen senare registry redirection och app data redirection. Som gör att man jobbar liksom på ett subset av registryt som man får ut. Så att för appen känns det som att man jobbar som på ett vanligt registry. Men du jobbar inte i det fysiska registryt utan i din lilla del av registryt kan man säga. Och lika samma sak med filsystemet och appdata och sådana grejer. Vilket gör att man kan fortfarande göra saker i applikationen som är precis som vanligt. Men det kommer ändå att vara i en säker miljö för användarna. Men i och med att man kan göra sådana grejer att man måste göra registry merging och file system merging så kommer det vara desktop only. Där fick vi slut på de sätt man kan skriva Windows-appar på. Så nu kommer vi få se väldigt mycket mer under dagen hur man faktiskt gör. Men det är en stor resurs, dev.windows.com. Det är dit ni ska för allting som har med publicering att göra. Men det är också där det finns alla samples. Det finns hundratals samples som visar hur man gör alla möjliga olika grejer. Allting från konstiga Bluetooth-grejer till hur man använder en grid view till exempel. Design.windows.com som ligger på samma ställe är stället där man får reda på i princip hur man designar för Windows 10 med guidelines och design assets och sådana saker. Virtual Academy, om ni inte har varit där någon gång så finns det sjukt mycket material, videokurser som faktiskt är riktigt, riktigt bra. På Windows 10 finns det åtminstone en som innehåller alla olika delarna av Windows 10. Så den är jättebra. Om ni har ett företag som är nystartat och vill ha allting gratis, typ alla Visual Studio och i princip allting som Microsoft gör med vissa restriktioner så kan ni gå med i Bizspark. Då får man också free Azure hours. Och det kan man göra om ens företag är under 3 år gammalt. Så kan man gå med där och få allting gratis. Och så sen naturligtvis Visual Studio. Jag sa i början att det kommer under sommaren. Men den har jättemycket grejer. Jag hinner inte riktigt gå igenom dem nu. Men Visual Studio Community är en stor. Om ni som är gratis för jag tror det är små företag kan man säga. Och hobbyutvecklare. Och naturligtvis har det hänt en massa i Visual Studio Online. Och har ni inte använt det förut så på visualstudio.com så finns det gratis så att ni kan lägga upp all er source code och sånt så ni aldrig behöver bli av med den. Och det är en ny grej där är ju att förutom TFS så kan man använda den för Git också. Så oavsett vad ni använder så går det bra. Så hej Windows 10 och hoppas ni får en riktigt, riktigt bra dag med mycket information.